Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 267. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej!
Hej!
Hej, hej!
Fredrik ska bara svänga in sin mikrofon.
Nu!
Han tänkte, annars får du prata om mungipan hela.
Det behövs inte, jag är redo.
Idag så ska vi prata om det som återstår av den allsvenska guldstriden. För det var ju ändå så på måndagskvällen att det ett tag såg ut som att Malmö FF kanske skulle kunna bli klara som svenska mästare 2021. Men AIK chockade i fotbollsvärlden med att göra 4 mål i Borås. Så därför så blev det ingen färdig mästare. Men innan vi blickar framåt mot allsvenskans sista omgång så ska vi prata om det. Den näst sista omgången och då i huvudsak Malmö FFs match i Kalmar. MFF vann som bekant med 1-0 efter ett sent mål av Jo Inge Berget. Och sett till hela matchen så var det absolut ett rättvist resultat. Men det kunde också ha slutat helt annorlunda för MFF. Eller hur, Max?
Jo, det kan man väl säga. Den matchen var väl som hela allsvenskan där året höll jag på att säga det också. Det är klart att Malmö kunde lätt med 3-0 i paus. Det är väl kanske första straffmissen i allsvenskan i år som kommer när Antonio Colak skjuter så att målvakten Hegge Johansson räddar. Och sen har han ju, innan det så har han en nick i stolpen och han har ett skott över och han har ett slumpartat friläge där han chippar bollen men inte får den förbi målvakten. Så att det kunde ju mycket väl stått både 2 och 3-0 i paus. Sen händer ju någonting återigen som vi har sett flera gånger tidigare. Andra halvlek är betydligt sämre från Malmös sida. Jag sa inte att första halvlek var toppen men den var ju väl helt okej. För mig råder det väl inga tvivel om vi ska tangera ämnet var igen att det hade utdömts en straff till Kalmar om det instrumentet hade varit användbart. Det är en hands på Moisander som definitivt börjar in i straffområdet. Och sen har de ju ett riktigt kanonskott i ribbans underkant. Och där jag kan hävda att det är 1 centimeter rör sig om så går den bollen in. Det är inte mer därför att den är väldigt, väldigt nära. Så att det är ju på något sätt så det där med tur och otur kanske jämnar ut sig brukar man säga. Men den här gången hade ju Malmö lite tur faktiskt att få med sig resultatet. Även om det till och med Henrik Rydström tyckte att det i grunden var rättvist.
Vad tänkte du där i andra halvlek, Fredrik? När det fortfarande stod 0-0 och Kalmar hade tagit sig in i matchen på ett helt annat sätt än vad de hade gjort i första halvlek.
Ja, men det andades väl lite så Häcken tyckte jag där liksom MFF tappar initiativet igen i en match där man mycket väl kunnat liksom slå spiken i kistan och det har väl varit ett återkommande problem under säsongen att och det är väl en kritik mot MFF som har ändå bestått ganska länge att man har svårt att liksom stöka undan matcher. Det blir ofta väldigt spännande väldigt länge och det är ju någonting att jobba med liksom. Och det har jag varit inne på förut också att man jämför med många andra större klubbar som har motsvarande ekonomiska och truppmässiga försprång i andra länder så har de oftast lättare att liksom avfärda sådana här matcher, även om Kalmar borta som är sexa i serien, det är ju ingen lätt match på det viset liksom. Men samtidigt spelar ju Kalmar på ett sätt som är ändå inte MFF är direkt otrivs med Gandsby är inte helt olikt MFF. De vill också ha bollen och liksom passa den längs marken fram och ta bollinnehav. Och det, är liksom lite, det är nästan lite lättare att såra ett sånt lag för MFF än vad det är för att såra ett lag som ligger jättelågt och gör det jobbigt om man till exempel möter AIK borta eller något sånt där som spelar lite på ett annat sätt.
Jag tyckte det var lite konstigt att energin ebbade ut lite grann. Alltså det var inte så att det var en av de mest passiva matcherna i år, men det var ändå, med tanke på att Djurgården då hade helt oväntat förlorat precis innan och klacken var ju på plats tidigt, det var 2 500 Malmöbor typ där uppe. Och de liksom var ju i extas redan innan matchen började med tanke på det som hände, de hörde ju vad som hände i Stockholm. Så att jag förväntade mig nu kanske att det skulle bli ännu mer tryck och fart även på planen.
Sen så får jag alltid vid den här tiden av året väga in en aspekt av att det, liksom, det mentala spelet är tufft. Liksom. Nu är det svårt att veta exakt vilka spelare i MFF som visste om hur det hade gått i Stockholm och vad de gjorde av det och hur det påverkade dem. Men det, är liksom, det blir ju lite så, om man missar några chanser är lätt att det sätter sig i huvudet och så blir allting väldigt jobbigt. Liksom. Så att det är ju därför liksom. Men det visar sig ofta att MFF har den typen av spelare i laget som Jo Ingeberget som inte liksom, alltså när han blir inbytt så vet han vad han ska göra. Han har varit med så många gånger och gjort viktiga mål i viktiga matcher liksom. Alltså hela hans prestation i det avgörande målet är liksom kyla och, i kombination med att anstränga allt man har liksom. Det är häftigt att se.
Är det en vilja, så jag vet inte, när man var live tänkte man inte på det första gången, men när man har sett tv-repriserna. Han börjar alltså den som en maxlöpning långt, långt ner på egen planhalva. Och trycker hela vägen ända upp. Och ändå har, vad ska vi säga, han har inte spelat så länge, men han har ändå liksom pulsen att hålla sig lugn och ta en touch och så peta in den. Det är ett klassmål faktiskt.
Det ser så retfullt enkelt ut också, för det är, han, målvakten står på fel ben och han avslutar i, ja, för målvakten då, helt fel ögonblick, men för sig själv helt rätt ögonblick, där han, alltså han behöver egentligen bara stötta till bollen för en enkel placering liksom. Men det blir ändå ett omöjligt avslut liksom. Och det är ju förstås lätt när man att bara liksom toffla iväg en sån boll. Och han väljer kanske lite oväntad fot också när han avslutar. Alltså det är lätt att bara skicka den hårt. Men istället sätta den lugnt och behärskat liksom.
Det var ju lite kul att det var på 2-årsdagen. Han hade ju blivit påmind åtskilliga gånger under dagen om sitt eget inlägg eller sin egen genomskärare till Marcus Rosenberg mot Kiev. Det var ju identiskt bortsett från att Berget befann sig längre bort i straffområdet. Man ser vilken betydelse det har. Det är ju så jag tycker att Malmö är som bäst, när man gör de här snabba attackerna utan att tveka och dutta runt för mycket.
Alltså det var inte bara den framspelningen till Rosenberg i Kiev-matchen, utan det är ju en framspelning och ett inlägg som Jo Inge Berget har lite grann gjort till sitt signum i MFF. Att slå det tidiga inlägget så att han får vara på den mottagande sidan kändes ju liksom välförtjänt.
Han hade jobbat upp det till det. Sen var det ett bra jobb av Levicki och Rakip, det ska man inte glömma, innan som vinner bollen och vänder det här väldigt snabbt. Och som sagt just att Berget som befinner sig centralt långt ner i banan bara drar iväg.
Och sen ska vi förstås inte glömma av Abubakari som ändå stått för 2 helt avgörande inhopp nu på slutet. Det är liksom, jag var ju varit inne lite tidigare på att MFF har fått lite för dålig utväxling av sina nyförvärv under hösten. De hade det inledningsvis, men nu har de ju börjat göra avtryck allihopa. Liksom. Peña är väl kanske inte riktigt så dominant som han varit innan. Men gör ju ändå en bra match liksom och skänker ju lugn där, framförallt när Anders Christiansen är fortsatt borta då, men just Abubakaris spetsegenskap där, det är ett jättefint inlägg han slår och han tar ju också en jättebra löpning innan målet och gör sig spelbar och han vet ju precis vad han ska göra när MFF vinner bollen och sätter av liksom. Just den biten har ju varit ett visst frågetecken kring honom innan, att han har sett lite vilsen ut under sina inhopp, att han inte riktigt har vetat vilka direktiv han har eller vetat eller varit otydligt någonting, vilket också kan bero på att matcherna i slutet kan vara rätt otydliga i sig, vilket gör att det inte är helt lätt att de direktiven som gällde från början kanske inte riktigt är applicerbara under matchens sista 10 minuter. Men ja, nickmålet mot Häcken och inlägget till Berget här är ju, ja, det kan ju vara guld värt i slutändan. Sen så kan jag ju tycka att Kalmars back faktiskt ska kunna plocka undan det inlägget. att han inte bara förlänger bollen. Du skulle inte kunna göra det.
Det var väl Emin Nouri som markerade berget där.
Jag tror det är Nouri där.
Han kanske var liksom helt uppe i sin kommande avtackning.
Ja. Jag ska få nämna två saker. Alltså. Först, alltså det roliga var ju sen, ja, vi kan ta Nouri först. Alltså, de hade ju bestämt sig att de skulle ha avtackning efteråt. Jag vet inte, jag stack ut huvudet från pressrummet och tittade. Och det var liksom typ 14 åskådare kvar. Det var ju kallt så in i bomben. Mm. Och det var ganska långt efteråt och Malmö hade firat länge, så det blev en väldigt konstig avtackning. Sen förstår jag att de kunde inte köra det i paus kanske och sådär, men det var lite konstigt. Men sen var det roliga var ju dagens andra maxlöpning i samma situation. Om ni har sett Antonio Colacs rush från bänken, där han inte ens har tagit på sig överdragskläder sedan han blev utbytt. Och det är klart att han kände ju att han hade bränt en del lägen, men också är det hans den här, han har ju en lagkänsla som jag beundrar faktiskt, att han inte sätter sig själv i centrum, utan han markerar väldigt tydligt i många situationer att det är laget som är viktigt.
Han var också oerhört noga med att ta den löpningen utanför plan.
Ja, så att det kom in.
Så att det inte blev något strul liksom.
Men det var en kraftfull löpning. Det såg faktiskt härligt ut.
Men det säger någonting också om Antonio Colacs, som han är som person och som spelare på plan, att han, även om han inte gör mål i en match eller en framspelning i en match, så jobbar han faktiskt hela tiden väldigt hårt för laget. Och jag tycker också det säger någonting om hur han liksom ändå brinner för liksom själva kollektivet och så, att han är en lagspelare. Det är liksom, det finns ganska många nummer 9 anfallare som inte skulle gjort den typen av löpningar i ett sent avgörande. Det är liksom viktigt för honom att vinna SM-guld. Det betyder mycket.
Sen avdelningen sådana här lite udda detaljer som händer nu. Ni minns ju Sören Rex, att han hyschade publiken i Göteborg, men sen när han gjorde 2-0 så körde han en annan målgest. Han kastade sig längs marken och gled och poserade, så att säga. Och det gjorde han även när han gjorde mål mot Zenit. Och för säkerhets skull, fast han inte gjorde målet mot Kalmar, så körde han samma målgest igen.
Ja, det var för att berget valde en helt annan väg, kändes det som. Så han var tvungen att kompensera.
Berget kom fram till att han skulle vara coola norrmannen. Ja. Han bara gick fram mot kläken och...
Men om vi återvänder till matchen här, det var ju en match här där Jundal Tomasson återigen, vilket han har fått vid upprepade tillfällen här under hösten, god utdelning på bytena och på matchcoachningen. Det var ju, alltså, det var ju de tre inhopparna då som var våra ekip som vann bollen. Passade Lewicki som sen slog vidare då till Abubakari och slutligen berget. Och där fick man ju verkligen det man ville ha ut av de bytena. För det kändes lite sådär, tyckte jag, när bytet skedde. Märkligt att det var Colak som gick ut och inte Birmančević. För jag tycker fortsatt att han har det kämpigt. Alltså, det är väldigt många tillslag på bollen och svåra lösningar hela tiden.
Jag tycker man har fått lite svar på just varför han har det i de intervjuerna han har gett, både med Aftonbladet och med Fotbollskanalen här i veckan, där han pratar väldigt mycket om att klubbar är intresserade av honom och när det är dags för honom att ta nästa steg resonerar han kring och så vidare. Det känns ju ganska tydligt som en spelare som kanske har lite svårt att fokusera på här och nu. Man kan ha de funderingarna, det är omöjligt att inte ha det förstås, men att liksom att vara så öppen med det och liksom nästan göra en sak av det, det gör liksom inte någon en tjänst egentligen.
Sen vad det gäller bytena, så de var alltså att Peña och Adinalic gick ut, det kände vi på läktaren att det kanske borde skett lite tidigare till och med, för Peña tröttnade väldigt mycket och så att det var ju rätt att få in de här pigga benen som man fick in. Och vad det gäller Adinalic, så var det vårt diskussionsämne i kylan, jag och Kent Leon Jönsson. Därför att det var ju en sån här match återigen när han pendlar mellan väldigt bra prestationer och sådana som hade gjort pojklagstränaren i P12 fullständigt vansinnig. Klackar vid sidlinjen här, lite halvhjärtat mot en medspelare och ja, drog på sig frisparkar. Det var ju ett av bekymren. Alltså hade han kunnat hålla den högre nivån, så hade kanske MFF kunnat hålla i matchen ännu längre, så att säga.
Ja, jag tycker, men det känns som du säger, Thomas har fått bra utdelning på de här bytena, och det kräver ju också mod och beslutsamhet att faktiskt ta ut Colak. Det är ju, man blottar ju sig när man gör den typen av byten, att man kan få mycket kritik.
Sen beundrar jag Rakip, som det har varit rätt mycket inhopp från honom på scenen, och han tar dem på rätt sätt verkligen, tycker jag. Han jobbar också stenhårt för laget när han kommer in.
Sen är ju min känsla med Colak också att nu bidrar han ju med väldigt mycket i form av tyngd och liksom ett rent generellt hot i straffområdet och så vidare. Men vilka sena avgöranden har han under den här säsongen? Egentligen inget.
Nej, Sirius var han ju, får man ändå säga att han...
Just det, den glömde jag. Bortsett från den. Nej, vad vet du, men det är liksom... Ja, nej, då är det andra sidan... Som kommer in, ja, precis. Så då är det ju som om han gör det målet i första halvlek. Nej men just den biten är ju liksom det går ju att argumentera för varför han kanske inte.
Ja, det är klart att det är klart att en forward som arbetar på det viset får ju betala för det.
Ja.
Han kanske inte är liksom, man kan inte räkna med att han ska orka i 90 minuter.
Nej. Men, och så är det å ena sidan, och å andra sidan så är det alltså en anfallare som spelar det kroatiska landslaget och som klubben är beredda att slanta upp 30 miljoner för i vinter, och att då i näst sista omgången när guldet står på spel byta ut honom, det är ju järvt alltså.
Vad säger ni om försvarsspelet då? Även om det fanns likheter i matchbilden med matchen mot Häcken, så var det ju ändå i stora stycken, åtminstone i alla fall, såg det ju stabilare ut. Trots att Johan Dahlin tvingades utgå i paus. Nu skulle ju som sagt Häcken, eller Kalmar skulle ju haft en straff och de hade ett skott i ribban, men det var ju de tillfällena. Princip.
Ja, de hade en chans faktiskt.
Ja, de hade ett skott också. Ja. Men det kändes ju inte som samma. Alltså, Häcken kändes ju som att de kunde ha gjort fler mål under sin period i andra halvlek.
Nej, men det var väl flera som gjorde stabilt. Lasse Nilsson var väl stabil igen. Vi tyckte att Niklas Moisander var återigen. Alltså, det finns ju väldigt mycket i den mannen. Väldigt trygghet i hans spel. Som betyder mycket. Så att det är väl som du säger, att det är det stora hela. Så, och Oskar Lewicki stängde mycket från centralt mittfält.
Ja, alltså vi ska ju summera säsongen vad det lider. Men om man nu tänker här på att alltså så många matcher som Lewicki missade, hur mycket Anders Christiansen har varit skadad, hur trots allt lite Penja har kunnat spela sen han blev klar. Ja, Toivonens säsongslånga skada, inte att förglömma. Så alltså det är ju verkligen truppbyggaren Daniel Andersson har ju verkligen liksom fått lön för mödan den här säsongen, kan man säga. Om man tittar på den andra matchen som var aktuell för guldstriden här, det vill säga AIK, eller Elfsborg-AIK, var det...
Ska vi inte eller, börja förlåt. Med Djurgården Varberg?
Ja, det kan
om
vi göra.
Vill säga absolut. Någonting om den.
Det var så länge sedan så att jag...
Nej, men jag bara fascinerad över att det gick alltså 6 dagar medan att Djurgården gick, ändå ledde borta mot IFK Norrköping och hade... då faktiskt är liksom fingrarna på pokalen i alla fall. Där kunde de rycka till sig en ledning. Och det hade ju ändå gjort någonting annat inför det som komma skulle, tror jag, liksom, att gå in med en vinst där. Men nu blir det som att de leder med 1-0, sen släpper de. Så 4 mål senare, så då är de borta från guldet. Det är en otrolig utveckling. Och det måste ju någonstans, deras sista månad här faller ju tillbaka på... Ja, det måste ju falla tillbaka på tränarna, tycker jag. Hur kan ett lag underprestera så? Okej, att man går på någon mina, det gör nästan alla lag i en guldstrid, ett oväntat resultat. Och, jag menar, de fick en riktig käftsmäll borta mot IFK Göteborg, men då var IFK verkligen på gång igen. Och där kan man ju sortera in det under en gräsmatch på bortaplan. Liksom. Mm. För dem jobbigt då. Men annars, det får ju tränarna till stor del ta på sig att Djurgården klappar igenom. De har ju inte bytt ut spelare. De har förlorat den viktiga ytterbacken, Vittry då förstås. Men det var ju sommar, det har ju funnits tid att korrigera det där. En genomklappning som Bergstrand och Lagerlöf. Och framförallt Bergstrand som gillar det här auktoritära ledarskapet. Han var ju tydlig med inför säsongen. Får ju liksom se sin roll i det här då förstås.
Det var ju ett väldigt märkligt scenario att hade man sagt alltså att Djurgården skulle vara borta inför sista omgången. Det var det ingen som trodde, inte jag i alla fall. För de har ju känt som ändå det laget som, ja men om de inte var i förarsätet så var de väldigt nära det här hela tiden. Så att det är ju anmärkningsvärt. De bränner en straff, de kommer tillbaka och när de kvitterar då fick man väl känslan av att ja, men nu löser de det här. Så att visst var det mycket, mycket överraskande att det blev den utvecklingen. Men som sagt, serien har ju varit väldigt, väldigt märklig. Så det är...
Ett stort problem för Djurgården har ju varit att deras bästa målskytt och Chilufya har gjort 8 mål. Om man jämför då när de vann guld 2019, då har de ju Boja Turay som gör, nu kommer jag inte ens ihåg hur många mål han gjorde, men han vinner ju ändå skytteligan. Alltså det är ju en stor skillnad för dem. Och de får ju lida lite för att de inte har liksom gjort det problemet. Det känns lite som att de kanske har litat på att de trots allt ganska namnkunniga anfallarna där uppe har sår.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Holmberg och Kujovic skulle lossna lite, för de har inte gjort det. Framförallt Emil Kujovic har ju varit direkt svag i sina inhopp, man har sett deras matcher nu under hösten. Han har ju inte bidragit med någonting, snarare har de ju tappat i slagstyrkan när han har kommit in.
Men är det så att det här har varit en lite mer, ska man säga, normal säsong? För jag minns att vi pratade 2019 om att om den säsongen hade spelats om 10 gånger så hade inte Djurgården tagit guld igen. Då hade de ju marginalerna med sig konstant, i princip inga skador. Och för all del ett bättre lag också än vad de har nu. Men det känns ju som att de har liksom levt lite och hoppats att de här marginalerna skulle vara på deras sida igen. Detsamma har ju lite grann drabbat Elfsborg här på slutet, som ju knappt har någon backlinje kvar. Och då har de ju också valt den vägen att spela konsekvent med i princip samma lag hela säsongen när de har kunnat och inte roterat någonting egentligen. Och när möjligheten då till den starkaste elvan inte finns längre, ja, då står man där.
Ja, men, och liksom, dels tror jag det är en förklaring, och det har ju med liksom en viss truppbredd att göra då, MFF, för att kunna ersätta sina förluster / skador. Och också hur man har tränat. Det har ju varit Jonald Tomassons fysiska krav på MFF är väldigt höga. Man tränar i hög intensitet och det känns ju som att klubben verkligen har fått betalt för det nu under hösten. Alltså, MFF var ju starkt ifrågasatta och för bara lite drygt en månad sedan. Och sen har man radat upp, 4 segrar och 2 oavgjorda nu då under slutet. Och det är ju en ganska tydlig markering där man verkligen har, under matcher där man fått slita ganska hårt. Man har klarat den balansgången med spelare som har orkat hela vägen. Det är ju känslan lite grann att de andra klubbarna inte riktigt haft det på samma sätt.
Jag trodde ju att, alltså, jag kan inte titta att Djurgårdens lag spelare för spelare var sådär överlägset eller mycket bättre. Men det kändes i somras som att de hade det trygga spelet på något sätt. Det bara rullade på. Och därför trodde jag att de skulle vara med ända in. Jag trodde kanske att de skulle vinna. Även om jag också faktiskt har flaggat när vi har pratat hemma, inte minst om att AIK känns, de smyger lite i bakgrunden och nu har de ju smugit upp till en position som där de verkligen har allt att vinna.
Och det är ju imponerande, framförallt för att se till hur de inledde säsongen som var verkligen under förväntan då, fick inte alls ihop det.
Men det är och tittar man klassisk AIK-formkurva, visserligen.
Lite så, ja. Den började dock stiga lite för sent för att det, eller det kan ju faktiskt vinna ändå, så det behöver ju inte vara så, men det hade någon gång eller två gånger tidigare så hade man haft ett annat läge där och
det... sen alltså man glider över till den matchen, så tror jag ju att Elfsborgs möjlighet i den här matchen försvann med Johan Larssons arm, för då försvann liksom hela ledningen där bak och det, tryggheten. Jag tycker väldigt mycket om honom som spelare. Jag tycker han är väldigt duktig. Och
bra som spelare och bra som ledare.
Där hade vi en sån... Förlåt.
Inom parentes ska jag säga där att jag tycker att det var ju fullständigt obegripligt att de släppte ut honom på planen igen. Det var det medicinskt vansinne när armen hänger. Det var ja. Så uppenbart att inte...
Men det har varit lite...
Situationen tycker jag är intressant, för det har jag pratat om åtminstone två gånger här tidigare. Och vi har, det har vi sett oerhört mycket i allsvenskan, framförallt. Man ser inte så mycket internationellt. Men det här att spelare böjer sig ner istället för att gå upp i nickduell, vilket får effekten att motståndaren faller handlöst. Och det är framförallt i Sverige där vi spelar så många matcher på konstgräs. För man har ingen kontroll på kroppen när man landar. Ofta så landar man ju på ryggslutet. Och får problem där. Nu landade han på armen på något sätt. Och det är någonting som domarna absolut måste ta tag i. För att det är liksom...
Men det finns ju regeln. Du får inte göra så.
Nej, men det skiter man ju i allsvenskan. Precis. Det är fritt fram att göra så i allsvenskan.
Mm. Om vi ska prata domare där. Så det var ju Glenn Nyberg som dömde den matchen. Jag tyckte han hade väldigt jobbigt från start. Han hade oerhört svårt igen att hitta en nivå. Det small alldeles för frisk några gånger. Så att han inte uppmärksammar den situationen heller, det ja, på något sätt stämde det med matchbilden, för jag tyckte inte att han fixade den.
Ska man se till just matchbilden där, apropå vilka som vinner då, så känns det som att ett Elfsborg i somras hade vunnit den matchen. De hade orkat det och liksom innan de har blivit sålt spelare, eller vad kanske snarare skulle säga vår Elfsborg, för det kändes som att spelmässigt så hade de ändå hygglig kontroll på matchen inledningsvis, men sen är det som att AIK orkar mer. Och det tycker jag har varit fallet i flera matcher med Elfsborg, att de står upp bra och spelar jättebra i början, sen så orkar de inte hela vägen. Men för mig ändå Elfsborgs säsong, de kan ju fortfarande nå en Europaplats, är ju en stor succé med små medel ändå, eller relativt små medel, men det känns som att det är en sund klubb. Så ihop med Kalmar är ju de, får de väl stå som utropstecknen i alla fall.
Ja, med tanke på Djurgårdens form här, så finns det väl... De har ju samma målskillnad, så att om Djurgården inte vinner bortom mot Häcken samtidigt som Elfsborg vinner, vem möter de nu då? De möter Örebro borta. Det känns ju överkomligt. Även om man är brandskattad i försvaret.
Ja. Det vill säga att Djurgården måste ju ha tappat motivation och trivlet inför avslutningen. Har du varit med i guldstrid fram till näst sista omgången, så tror jag inte de kan mobilisera.
De hade ju också ett lite konstigt fokus här inför det, liksom, och pratade om arenaval i sista omgången. Mm. Där de fasade över att möjligen behöva spela på Nya Ullevi. Eller gamla. Nya var det, va?
Nya var det, ja. Ja, de alliansföreningarna skulle ju aldrig släppt in Häcken i början av december. Dessutom så, nej, Blåvitt avslutar borta, så ja. Det spelar inte så stor. Men Gais ska ju kvala.
Ja, just det. Så men var inte det lite, kändes som att det var fokus på lite fel, ja, men saker där?
De tyckte väl att de skulle leda allsvenskan och fylla läktarna, jag vet inte. Eller att, alltså Häcken tyckte väl att de skulle tjäna pengar på att spela på.
Ja, det är lite diffust vad det egentligen beror på att de vill flytta den matchen, för det kan inte vara bara att...
Ja, planen börjar ju vara bättre på dra vidare.
Ja, samtidigt så ska det spelas Champions League-fotboll, Häckens damer, och om det kanske fanns någon tanke där att man inte visste. Det är, jag får inte ihop ekvationen, och jag tycker rent principiellt att man inte ska få göra så. Att man flyttar en omgång med så kort varsel där det inte finns någon... Alltså det är en sak om planen är liksom kälen. Nu finns det ju ingen kärle i konstgräs, men det är liksom... total
frusen. Det är ingen själ heller.
Nej, varken själ eller själ. Nej, men det framförallt inte när det ska ligga en sån plan i Göteborg, herregud. Du har ju liksom Gulfströmmen precis utanför typ.
Ja, men nu är snö kaoset på väg.
Ja, det är bara salta.
Nej, men det håller jag bara med. Det är helt vansinnigt att man ska båda på att byta av de här diffusa skälen.
Nej, det finns ju ingen vettig anledning. Det kan ju aldrig vara en anledning att bortalaget ska få ta in fler supportrar. Vad är det? För det är ju helt otroligt att Häcken, att man kan få ge upp en hemmaplans fördel.
Ja.
Och man undrar sig, det här hade ju Häcken aldrig gjort om de själva hade varit i Djurgårdens situation. Alltså det finns ju inte på kartan. Ska vi spela den här matchen på Ullevi istället och byta underlag för att vi kan få in lite mer publik? Alltså jag vet inte om man någonstans borde liksom regelstifta om det. Det känns ju som att det...
Ja, det borde faktiskt finnas. Alltså, någonstans i grunden tror jag det finns regler för detta. Därför att du har en hemmaarena och du har en reservarena. Och det finns säkert uppsatt regler för när den ska användas.
Ja, men det kan ju hamna i rena... Liksom, alltså, tänk om det var... Nu finns ju den rivaliteten inte riktigt mellan Häcken och Blåvitt. Men tänk om det har varit... Om det hade varit IFK Göteborg istället för Malmö FF som hade mört Halmstad hemma och lett allsvenskan. Jag vet, det kan låta helt osannolikt. Men
det fanns en tid.
Ja, precis. Vi bollar med den tanken. Ja, men att Häcken då byter arena. Det existerar ju inte när det är en lokal rival. Liksom. Men det är som att ja, men det är ändå 35 eller 30 mil mellan Hisingen och Malmö. Så att då är det lugnt liksom. Nej, det gör ju tyvärr scen lite till åtlöje när man gör så. Det blir liksom ett oseriöst skimmer över den typen av handlingar. Så det är ju bra att den matchen inte betyder någonting. Fast den betyder ju i och för sig någonting ur Europa-synpunkt.
Den lär ju inte bli flyttad nu.
Nej, det skulle ju verkligen vara märkligt. Det är ju med så kort varsel också.
Men om vi koncentrerar oss då på de matcherna som gäller någonting i guldstriden så är det alltså Malmö FF Halmstad och AIK Sirius. Sirius säkrade ju definitivt sitt kontrakt genom segern mot Örebro på måndagskväll. Nej, förlåt. Häcken var det ju. Det var ju Mjällby som mötte Örebro. Detta Häcken som vi just har pratat om. Så att Sirius har ju ingenting att spela för. Det har ju därmed MFFs motståndare Halmstad som ju just nu inför den sista omgången ligger precis ovanför kvalplats på samma poäng som Degerfors. Degerfors möter då å andra sidan Östersund borta. Och det kändes som detta faktum att Halmstad har någonting att spela för. Om man tittade på Discoverys studio efter Elfsborg AIK igår så kändes det ungefär som att det var 50-50 guldchanser. Kanske nästan till och med lite fördel AIK.
Man måste sälja in det här till Stockholmspubliken.
Det kändes verkligen som att... Max, hur går dina tankar inför den här avslutande omgången?
Nej, men jag tror att det är ett väldigt, väldigt tufft läge för Malmö faktiskt. Alltså Halmstad släpper inte in mycket mål och de har gjort...
De gör ju nästan inga mål.
De gör inga mål heller.
Men, och gör de inte det så är det klart.
Nej. Jag har inte AIK vinner med 10-0. Ja. 11-0 tror jag måste vinna i så fall.
Nej, men någonstans alltså så... ett scenario där Halmstad råkar få ett ledningsmål kan sätta en omänsklig press på Malmö, eller inte omänsklig, men en press på Malmö-spelarna som de får svårt att hantera. Jag tycker inte att det är givet. Jag skulle väl inte säga 50-50. Det är klart att Malmö leder ju serien, så det är klart att de har en fördel av det. Men det är ett tuffare läge än vad många tror. Jag tänker tillbaka när Malmö för ett antal år sedan hade Mjällby. Det var senaste gången man säkrade guldet på hemmaplan, tror jag. I sista omgången.
2010?
Då hade Mjällby ingenting att spela för. Då vann Malmö tämligen enkelt och komfortabelt med 2-0. Men det här är ju en helt annan...
Alltså säkra guldet i sista omgången, tänker du då?
Ja. Det här är en helt annan typ av läge, så att säga. Så, att, så länge det står 0-0 på stadion så tror jag att Malmö-publiken ska vara väldigt nervös. Och skulle det stå 0-1 så naturligtvis ändå mer. Men just alltså, så länge inte MFF får en ledning. För får man en ledning, då tror jag att man hanterar det.
Fredrik?
Nej, jag ska inte använda ordet att jag är orolig, för det är jag inte. Men jag tror man kan liksom Man kan lägga champagnen på kylning om man är, om man det gillar champagne.
Du är fast redan för flera veckor sedan. Så
ja, ja. Nej,
det att du håller fast.
Nej, men jag kan, det, jag, nej, MFF missar inte en sån chans. Det gör de inte. Det är mer sannolikt att AIK tappar mot Sirius än att MFF tappar mot Halmstad. Det tror jag i alla fall. Dock så ska det ju sägas att det var lite sådär, Halmstad var ju då som MFFs säsongssvacka inleddes, var ju faktiskt med en bortamatch mot Halmstad som slutade 0-0, som där inte mycket stämde. MFF hade väldigt svårt att skapa några hetare chanser. Sen så har lagen mötts en gång i kuppen faktiskt och vann MFF med 4-1 i den här betydelselösa sista matchen, så man ska nog inte dra för stora slutsatser av den.
Det jag tror alltså är en fördel för Malmö, det är alltså inte bara rent poängmässigt, det är just det att man ändå börjar på ett resultat som räcker, om jag uttrycker det så. De behöver ju inte jaga i utgångsläget, utan, för det, då hade det varit en annan form av stresssituation. Det är ju om den situationen uppstår att man måste jaga, som det lätt kan bli kaos. Och man lätt kan tappa, om man inte har en bra ledare på planen eller ett par bra ledare på planen, så kan man tappa fokus. Så att det gäller naturligtvis för Tomasson att än en gång hitta rätt i laget. Men vi vet ju inte om Anders Christiansen till exempel kan bli redo med några ytterligare dagars vila eller en hel vecka. Eller inte riktigt, men det är 5 dagar i alla fall. Så att, det blir en fullsatt stadion. Det har naturligtvis sin betydelse. Det kommer att finnas en förväntan och ett tryck. Och kan man liksom nå Europa-stämning, då har du ju en extra spelare på planen.
Jag tror också det gör att det är liksom den biten, att stadion kommer ju verkligen koka i sista omgången, och det kommer göra sitt förstås. 600 platser till Halmstads supportrar såg jag här på, inne på Halmstads hemsida. Jag försökte spana loss ett träningsschema för dem, hur de lägger upp det. För det finns ju lite intresse i Halmstad där. Det är ju väldigt pikant att Marcus Antonsson, man trodde ju faktiskt kanske att säsongen var över för honom, men det var någon slags ledbandsskada. Men han spelade ju här senast matchen 0-0 mot Hammarby, där de faktiskt var ganska nära och ro hem segern. Tråkigt för MFFs skull att de inte gjorde det. Men han har ju avgjort matcher där MFF haft oddsen mot sig i ett ganska liknande läge. Där jag tänker då på Besiktas borta. Besiktas hade varit nöjda med kryss, men var ju nära segern, och sen sticker ju Antonsson upp och gör det där målet, så krigar MFF till sig den där segern som gör att skrällen är ett faktum. Och just den får ju nästan, det får ju, även om jag är ganska säker på att MFF vinner, så får den där Besiktas-skrällen ju större än om Halmstad skulle vinna med 1-0 på stadion. Det får man nog slå fast.
Alltså det är en väldigt, väldigt speciell situation, eftersom Antonssons kontrakt går ut med MFF sen dessutom ju. Men tänk er situationen att Halmstad får en straff mot Malmös klack. Och Antonsson är ju straffläggare i Halmstad. Att stega fram och slå den straffen, det är...
Är han fortfarande det? Ja. Han har väl missat några den här säsongen. Jag vet inte om han fortfarande får slå dem.
Klar, han var för länge i MFF. Så han...
tänker den bild.
Ja.
Men, ja, nej, det är svårt att säga. Men
det kanske Andreas Johansson som tar den.
Sen finns det ju en osäkerhetsfaktor till som vi pratade lite grann om innan vi började spela in här. Det är väderleksrapporterna för veckan är ju väldigt lite svajiga och lite olika på olika sajter. Det är klart att ett snöblandat regn i nollgradigt väder på lördag eventuellt. Nu verkar det som det skulle bli ett par plusgrader, men det är klart att det kan påverka och att det gör allting mer osäkert. Planen är tung och inte i bästa skick. MFF fick inte träna på den inför bortamötet i Kalmar. Och när vi spelar in detta är det tisdag och då spelas det landskamp på planen ikväll. Sveriges damer möter Slovakien och det innebär en påfrestning på planen. Så att det är en osäkerhetsfaktor även det som hör till hösten ju naturligtvis för allsvenskan.
Vad tror ni om Johan Dahlins medverkan?
Utifrån vad man hörde och såg uppe i Göteborg, i Kalmar, förlåt, där Jon Dahl Tomasson, när jag pratade med honom, var väldigt tydlig, oväntat tydlig, apropå en diskussion kring öppenheten i Malmö FF, att han fick alltså en spark på benet mot Zenit som orsakade ett sår som syddes ute på planen. Och det är det såret som han har ont. Trots 2 sprutor så hade han så ont så han kunde inte stå. Det låter ju väldigt osäkert att han skulle kunna stå.
Det var väl den här straffsituationen, va?
Det Det är möjligt.
Tror jag, för det var en stund efter det som man fick behandling. Det var en ordentlig smäll.
Nej, och så att om man tittar liksom sen, Ismael Diawara har ju fått hoppa in 3 gånger och rätt ut. Men det är klart att det är en djävulsk press att behöva hoppa in i 14 minuter när Dahlin vinkar att han inte kan stå längre. Så det är ju frågan hur man ska välja.
Ja, det är ju också ett byte som är bortkastat, så är det inte. Men det är ett byte som man helst vill slippa göra. Nej, det är bättre att göra det innan matchen.
Nu kunde du göra det i pausen i Kalmar. Då räknas det ju inte in bland de andra bytena. Men annars är det ju det är ett vågspel där. Så att jag är mycket tveksam till om Johan faktiskt står.
Han beskrev sig själv som en jag kommer inte ihåg vilket adjektiv det var. Men gubbe sa han i alla fall. Sliten gubbe, kanske. Någonting sånt.
Ja, Dahlin kommer ju förstås göra allt för att stå. Han är ju den typen av person. Men känslan är att om man har så ont i och det liksom handlar om ett sår på söndag eftermiddag, så ska det ju mycket till om man faktiskt kan stå då på en lördag. Sen, alltså, jag tror att MFF bedömer nog ändå Diawara vara så pass skicklig att de inte vill chansa med Dahlin. Det återstår ju faktiskt en match också där 30 miljoner står på spel nere i Turin. Några dagar senare.
Vad tror ni om laget i övrigt då? Är det samma startelva resonemang som det var mot Kalmar ungefär?
Mycket hänger kring Anders Christiansen, om han är klar eller inte. Det är väl det som är nyckeln.
Mm. Ja, nej, han går ju in förstås. Annars så känns det väl... Man startar väl kanske med Berget också.
Ja, det tror jag man gör. Mm.
Och trebackslinjen fungerade ju ganska bra, så det är nog att man ligger nog kvar med den också.
Ja. Det innebär väl att Adi Nalic försvinner startelvan. På Bergets bekostnad.
Skulle man kunna tänka sig.
Bonk Innocent var ju avstängd senast, men jag har ju svårt att tro att man ska satsa på honom mot ett Halmstad.
Nej, det är nog bättre med en spelare för att stänga matchen, tror jag snarare. Mm.
Ja, hörni, idag har vi varit oerhört effektiva.
Tror jag folk uppskattar.
Konsekventa, koncisa. vi återkommer då nästa vecka då vi ska reda ut...
Ett och annat.
Antingen varför det blev guld i MFF eller varför det inte blev guld.
Om någon blev svensk mästare till slut.
Ja, precis. Det är inte helt fortfarande säkert. Vi säger så länge. Det här har varit avsnitt nummer 267 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Tack
för
hej.
Hej hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.